Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Idag måste vi pussa mikrofonen nästan. Snackare. Vi är på ett väldigt sårligt ställe med väldigt mycket affärsmän, känns det som.
Väldigt mycket.
Men vi är ju också i Stockholms affärsdistrikt, väl?
Ja, det är vi. Ja. Oxtorgsgatan.
Mm. Det är rock'n'roll, förstår ni. Ja. Nej, det är inte rock'n'roll.
Nej, det är det inte.
Det är kostymer.
Ja.
Jag tror att vi är ett lite roligt, pikant inslag i den övrigt väldigt konforma miljön.
Men det här är det roligaste som har hänt på den här restaurangen på vår dag. Kanske sen den invigdes.
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Den här gången så är Martina och jag på en restaurang i Stockholm som heter Smak. Och där är sorlet ganska intensivt till en början. Men häng med, jag lovar er, det blir utdelning. Om ni är intresserade av hur maten vi äter ser ut så följ oss på Instagram där vi heter Lunch med Montelius. Jag heter Gunilla Brodrej. Nu käkar vi.
Martina, sitter du skönt? Gör du det? Sitter du bra?
Ja, gör du.
Är det liksom bekvämt?
Vad är det här nu?
Nej, du ska strax få vin. Nej, men alltså bra. Eller jag sitter bekvämt också. Nej, men det här ska bli så mysigt.
Gunny, vad händer med dig?
Det här ska bli så mysigt.
Nu
ska du få berätta för mig allt om hur du var på det sagolika bröllopet som du har varit på.
Aha!
Nu vill jag bara luta mig tillbaka.
Mitt bröllopet med mina kära vänner.
Ja. Mm. Eller är det, känns det svårt? Är det sådär, är det för hemligt? Det är inte så pass hemligt så att du inte vill förekomma på bild tillsammans med bruden och så.
Nej, men det var kul. Jag råkade ju bara vara...
Vi gick ut.
Ja.
Alltså först skulle man inte gå ut för att... Först skulle vi vara kvar där nere och inte öppna dörrarna när vi liksom tog emot brudparet.
Ja, vi kan ju bara säga lite kort vilket brudpar vi pratar om.
Ja, alltså Dominika och Anders.
Ja.
Mm. Parets Borg. Ja, numera är det Borg för det hela slanten.
Ja, jag tror Dominika kommer heta Borg.
Ja, det har jag läst i tidningen.
Det var nämligen...
Ja, men det är ju... hemlighet.
Nej, men när man kommer in i den där... synagogen så är det ju så där de gifte sig.
Ja.
Då är det liksom en trappa.
Mm.
Och den skulle man gå upp för då till själva det rummet där vi var.
Mm.
Och sen efter själva vigseln så skulle vi alla då gäster gå ner igen.
Ja.
Och sen skulle vi vänta där nere för sen så var det en som liksom ropade: mina damer och herrar, Dominika och Anders Borg. Och så applåderade alla och så kom de ner så där stiligt.
Mm. Det var som på bio liksom. Det var, och
var det musik då också? Eller bara, bara applåder?
Det var bara applåder och hurrarop.
Mm. Var det ris också då?
Ja, det kanske det var några. Alltså grejen är att det var så fruktansvärt proppfullt där nere. Vi var ju 170 personer tror jag.
Mm.
Gäster. Nej, men det var väldigt fint allting.
Alltså, du och Dominika är ju... Alltså, jag kan tänka mig några av lyssnarna bara tycker... Får inte ihop det här överhuvudtaget?
Nej, att vi känner varandra.
Nej.
Nej. Nej, men det var ju därför att... Det var väl 2013, tror jag.
Mm.
5 år sedan.
Mm.
Som min telefon plötsligt ringde. Från SVT som då frågade om jag ville vara med på spåret.
Ja.
Vilket för mig var fullständigt oväntat. Och då hade de först tänkt att jag skulle sitta tillsammans med Ulf Adelsson.
Det var deras första tanke.
Så han var tillfrågad och han...
Det var också ganska otippat.
Men de ville ju sätta mig med någon otippad...
Ja.
Men Ulf, han rådgjorde med sin familj. Och sen så tackade han nej. Och då var nästa förslag Dominika, som jag aldrig hade träffat.
Ja. Och jag sa, ja men det är klart att jag kan, det är klart. Och sen så mejlade vi till varandra liksom när vi båda hade sagt ja. Och bestämde att vi skulle träffas. Och då träffades vi på Rish. Mm. Och hade jätteroligt och försökte sälja sex till en norrman. Eller nästan.
Det klart ni gjorde.
Vi frågade honom så här, det var någon helt okänd norrman liksom på Rish som bara slog sig i slang. Och då så frågade vi hur mycket han skulle kunna tänka sig att betala. Och man ponerade att vi sålde sex till honom. Vad han trodde att vi skulle vara värda. För att vi hade tänkt att vi skulle starta en kändisbordell.
Ja.
Där man bara hade liksom människor kända från TV. Det skulle vi göra efter På spåret då.
Men gud, det här är ju som, jag menar så, det här är ju som, är för, som i förr
i förr i tiden.
Och inte faktiskt som i, nu för tiden. Också faktiskt som nu för tiden i Nordkorea, Martina.
Är det så i Nordkorea?
Där beställer de ju skådespelare.
Va?
Ja, de har sett skådespelare på TV och ja, ringer och ja. Och då höga, högt uppsatta militärer och så vidare. Ja, det är bara att ställa upp.
Det kanske inte ens är särskilt lukrativt. Det kanske är gratis till och med. Eller ja, de kanske får en liten...
Ja, precis. De kanske bara får en liten guldkant liksom, i någon bok någonstans.
De får ett hedersomnämnande.
Ja. Förlåt ja. Om jag drog in liksom,
Nordkorea.
Den vidriga verkligheten i din roliga anekdot.
Men... Nej, men det var intressant. Jag visste inte detta.
Ja.
Men förr i tiden då ansågs ju liksom skådespelare som någon slags...
Ja, de var ju patrask.
Ja. Ja. Som man kunde använda lite efter tryck och smak. Liksom.
Ja!
Ja. Det är, ju... det är klart att 2015 eller när det nu var kanske det skulle funka lika bra.
Nej, då skulle man det få bygga på frivillighet då. Då skulle vi liksom...
Ja. Ja, mer än någon slags dating-service. Mer än någon slags Tinder för... Eller, ja, eller...
Fast vi skulle ju ta betalt. Men det skulle vara det som var okay. Så känsligt liksom, när man skulle prissätta alla. Vi skulle ha män också.
Ja.
Liksom när man skulle prissätta Christer Sandelin.
Ja.
Och sen, inte vet jag, Ernst Kirchsteiger.
Ja.
Det skulle ju bli lite olika taxor.
Ja, just det. Det skulle det ju.
Och det skulle kunna bli ganska känsligt.
Det blir ju genast lite roligare när du pratar om män.
Ja.
I de termerna.
Och vilka som skulle liksom... Vilka som skulle sälja bäst, vilka som skulle så här, Tommy Körberg skulle
eller,
kunna ta jättemycket.
Tommy Körsberg som min man säger, det tycker jag är väldigt
tror han, men gulle Tommy Körsberg!
Det är jättebra tycker jag, den passar honom så bra. Så hädan efter heter han Körsberg.
Jag lärde mig ett ord på kurdiska förra veckan. Eller förra. Fast nu vet jag inte om jag kan säga det på rätt sätt längre. Men jag
kunde...
Ketchamen.
Ja, min flicka.
Ja.
Ja.
Lärde jag mig.
Jättebra.
Mm. Jag spelar nämligen mamma till en som heter Strand Chettin som är med i vår föreställning som vi hade premiär på nu. Revolution.
Ja, är du med på scenen? Eller?
Nej, jag är med på band.
Jaha, jaha.
För att hon ringer till sin mamma.
Ja, ja, ja.
Och då fick jag lära mig dels Ketchamen men sen också att säga jo, men jag skulle fråga henne vad hon var. Ja. Är du på möte? Tje! Vadå för möte?
Ja, ja.
Men annars så, jag bryter ju inte eller någonting.
Nej, nej.
Jag ville bara slänga in.
Ja, ja. Ja, men bra.
Men Tommy Körsberg var ju jättebra.
Ja.
Ja, han skulle bli jättedyr liksom.
Han skulle bli dyr. Oh, ja. Men i alla fall, vi lägger honom åt sidan lite.
Du berusar mig. När mitt glas är nästan tomt, du berusar mig. Så att det gör ont när jag ligger vid...
Ja, det konstigaste med det där bröllopet.
Ja, men just det.
Det har stått i tidningen, så det kan jag ju också berätta liksom. Ja. Men det var ju det här att... Det var ju så, de hade bestämt att de inte ville ha några tal. Och det kan jag förstå, därför att det kan bli väldigt långörigt liksom, när alla ska hålla tal. Så de sa bara att nej, men vi sitter ju här. Ni kan komma och prata, alla som vill kan komma och prata med oss direkt liksom, istället för att hålla tal. Men...
Och ovanligt ändå. Ja. Det var de var, var det var de var
rädda för eller ja. Inte gillade.
Har de varit på en massa bröllop båda två där det har blivit liksom,
där det aldrig tar slut?
Nej. Är det så nu för tiden kanske? Det kanske är en bra
tidsmarkör.
Ja.
Det var att förut brukade talen vara obligatoriska.
Ja.
Hade ni tal på ditt bröllop?
Ja, men det var ju inte så det störde. Nej. Det var ju bara trevligt. Det var ju bara mysigt liksom. Jag tror att det var mild. Det var liksom inte så jäkla upptrissat kring talen då.
Nej.
Jag tror kanske att det, nu är det upptrissat kring allting som man med bröllop får göra.
Mm.
Och därför är det massa människor som sitter då bland dessa gäster och känner bara jävla prestationsångest kanske hela den här middagen. Och sen ställer sig upp och pratar alldeles för länge. Eller alldeles för pinsamt. Eller
ja, men det är det här, också.
Gamla så här...
Men gamla asjobbiga minnen och sånt.
Från luckan liksom. Eller något omklädningsrum. Eller, ja.
Men grejen var att det var ju en gäst som valde att framhärda i och få hålla tal i alla fall.
Som inte följde instruktionerna.
Ja. Och det var ju Carl Bildt.
Man är ju inte förvånad.
Men det var det konstigaste tal jag har hört i hela mitt liv.
Är det sant?
Ja, därför att det gick bara ut på vad han tyckte att Anders hade gjort under sin karriär som var dåligt.
Alltså det, man kunde roastade
honom som finansminister och överhuvudtaget som politiker och liksom ja, totalt roastade
utan kärlek och värme.
Nej, men han bara stod rakt upp och ner och sa i den här mikrofonen att ja, du har varit en dålig finansminister ungefär. Och sen var det slut på det talet.
Va?
Och ingen skrattade. Och sen så sa jag, för jag satt nämligen bredvid en annan moderat. Ja. Nämligen Sven Otto Littorin.
Aha, ni var, hade du honom till bordet?
Ja. Det hade jag.
Alltså det här har ju inte, ja.
Han var jätte...
lite vin här.
Han var jätteglad och flamsig. Då frågade jag honom så här, men är det här... Vad är din tolkning av det här talet? Och då sa han, nej men det där är moderathumor. Och det tyckte jag var intressant. Att moderathumor tydligen går ut på att roasta och sparka neråt och sådär. Det är så... Det är...
Så han är?
Ja.
Men han skrattade han?
Ja, men han skrattade ju åt allting. Eller, alltså... Och sen var det jätteroligt. Och sen så... Sen skulle han ju presentera mig för Ulf Kristersson.
Jaha, oj, oj, oj. Gud, jag orkar inte. Men du måste prata, du måste ta det här väldigt långsamt och detaljerat. Okej. Ja, då undrar man ju, har Ulf Kristersson hört vår podd? Nej, jag har inte. Nej, tror inte det.
Men så var det egentligen, den jag egentligen ville träffa.
Ja.
Var Jean-Pierre Barda. Mm. För honom har jag beundrat sedan 80-talet och det var inte så svårt.
Nej.
Och då skulle Sven Otto av någon anledning presentera mig för Jean-Pierre Barda, fast jag kunde ha klarat av det själv. Men Sven Otto ville gärna. Men Jean-Pierre satt då och pratade med Fredrik Reinfeldt.
Ja.
Så jag fick träffa Fredrik Reinfeldt också av bara farten.
Ja.
Men sen gick det lite tid och vi åt lite mat och satt och pratade. Och då berättade jag faktiskt för Sven Otto om min son Morris.
Mm.
Att han är moderat.
Jaha.
Ja. Vilket ingen annan i vår familj är.
Du har närt en moderat vid din barm.
Tydligen.
Ja.
Han sa till och med, Morris sa så här, när jag frågade honom liksom, vad skulle kunna göra dig på riktigt bra humör, Morris? Då sa han, det skulle vara om Ulf Kristersson fick bli statsminister.
Ja.
Jaha, sa jag. Ja, vi får se, vi undrar alla vem.
Ja, vad härligt det är när barnen gör revolt alltså. Det är ändå, då vet du, känner man att man lever.
Nej, men jag vill, tänker inte liksom försöka stoppa Morris.
Nej.
Han får gärna vara moderat.
Ja.
Sen så är det lite så, lite
det är
sådär.
Meningen att du ska reagera lite, Martina. Det måste du väl ändå ge honom. Du måste bli lite förvånad.
Ja, jag står ju för att jag inte är moderat.
Ja,
ja. Men då så blev i alla fall Sven Otto Littorin jätteglad om den där historien.
Ja.
Och så sa han, din son måste få en selfie på dig och Ulf.
Aha.
Jaha, ja, för då kommer han att bli så glad.
Ja, ja, ja.
Och så älgade liksom...
Åh, Gud, säg inte att du gjorde det här genanta. Du skyller på ditt barn.
Jo, jag gör det
du
nu.
Du gör det. På riktigt.
Jag gör det. Jag tycker också att det var roligt.
Sa du det till Ulf Kristersson också?
Nej, det gjorde du inte. Jag ville inte såra Ulf. Jag tänkte att det vore bättre om han fick känna att det var för min skull.
Fint.
Han är säkert med om det där för ofta att folk liksom...
För sitt barn. För det här tycker jag är...
Nej, jag vill att Ulf skulle få känna sig hedrad.
Det tycker jag. Det hedrar dig.
Mm. Och han var jättesnäll. Jättesnäll.
Ja.
Så, men Sven-Otto var så spidad hela tiden. Så han sa, Ulf. Han liksom, det här är Martina. Hon är vänster. Hon vill ha en bild med dig.
Ja, självklart.
Då har vi en kycklingklätt.
Åh, vad bra.
Tack för det.
Ja.
Det var såsen på sidan om. Nej, det var pasta.
Ja,
precis. Sådär.
Tack.
Smakar man fint.
Tack så mycket.
Och då undrar jag så här.
För att man tittar på den där bilden på dig då, bredvid Ulf Kristersson,
då ser man ju att ni ser ju nästan lika långa ut. Du måste ju alltså, du knäade lite, eller du hjälpte lite grann där. Du gjorde det, erkänn.
Om man tittar noga på bilden så ser man att jag kanske inte har den bästa hållningen någonsin har haft. Och det är då jag tänker på, för jag känner en del gifta par där kvinnan är längre än mannen. Ja, bland annat ni då.
Ja,
ja. Men inte har du gått omkring under ett helt liv och försökt göra dig mindre än du är, så att säga.
Nej.
Men en del andra jag känner har faktiskt fått sån här liksom gamnacke efter ett tag i ett sånt äktenskap.
Mm.
För att hålla sin man på bra humör. Och då hade mannen säkert inte bett om det. Det är inte säkert. Och Ulf sa ju inte till mig så här.
Nej.
Ursäkta, jag ska bara springa och hämta en låda som jag ska ställa mig på. Det gjorde han ju inte.
Nej.
Han hade jättebra självkänsla, kändes det som.
Mm.
Och varför skulle han inte ha det? Men jag kände ändå att jag ville vara modest. Nej, jag vet inte, jag tänkte. Det är en rolig historia om jag tänkte så.
Man är ju så snabb med att hjälpa till, eller hur?
Mm.
Därför att det är någonting som händer i ens huvud som handlar om att det här kanske blir jobbigt för den här mannen. Alltså, ja. Alltså det är liksom ryggmärgen, ryggmärgsreflexen är det.
Men, en jag träffade,
ja,
som jag aldrig har träffat förut, som jag av någon anledning... Och då undrar jag, varför hade jag fördomar mot den här personen?
Ja.
Som visade sig vara jättesnäll.
Mm.
Anna Maria Corazza Bildt.
Mm.
Varför blev jag förvånad att hon var så trevlig? Varför skulle hon inte vara det? Alltså, men hon var faktiskt, hon var rar. Riktigt rar.
Ja. Mm. Intresserad, rar.
Ja, men sådär.
Varm, rar.
Genuin, rar. Inte påklistrat, artig sådär, utan...
Nej.
En mensch, liksom.
Ja, jag förstår.
Mm.
Det är väl kanske någonting med hennes också, hennes utseende, hennes klädval, hennes flamboyanta frisyrer. Det utstrålar någon slags taggighet. Så det var kanske...
Ja. Att man tror att hon ska vara liksom mycket tuffare och hårdare. Sådär.
Nu är det vass. Hon ser vass ut.
Hon ser vass ut. Mm. Men hon var mjuk.
Mm.
Det var roligt. Sen så var det ju, sen var det ju dans.
Ja. Ja.
Det var också kul.
Ja.
Det var lite sådär bröllopsvals liksom, med brudparet, men sen det gick ganska fort, sen fick alla dansa.
Ja.
Och då... Alexander Bard var ju också där.
Ja.
Och honom känner jag ju så förut.
Ja.
Och han och jag är ju så åsiktsmässigt långt ifrån varandra nu, så att längre ifrån varandra kommer man inte.
Nej.
Men vi hade jättero. Han är väldigt rolig. Man får ta honom för vad han är, helt enkelt. Mm. Dansade jag jättemycket. Tills jag till slut vrickade foten.
Nej men. Dansade du då on your own liksom som Robin, eller hade du någon, var det Littorino du som?
Nej, det var lite, var det Anders son och jag. Anders jättesnälla son Ludvig som är 20 någonting. Mm. 21. Mm. Vi dansade, men det var sånt där dansgolv där man inte måste vara två och två liksom. Så dansade lite med honom och så var det någon äldre herre som jag inte vet vem det var som blev jätteglad och ville dansa med mig. Och så, men så hade jag högklackade skor.
Oj, hade du?
Ja, det var ju klädkod smoking.
Aha.
Så jag hade högklackade glitterskor.
Oj.
Och liksom en klänning och några bijouterier som skulle se ut som att de var riktiga smycken. Men det blev okej. Men jag var inte så van vid att dansa i högklackade skor. Så till slut så vrickade jag foten. Och då blev jag faktiskt räddad av Sven Otto. Han kom och hjälpte mig liksom att få sätta mig vid mitt bord igen och vila lite. Och sådär.
Mm. Var inte Sven Otto Littorin som slutade på grund av att alla var så dumma mot honom och barnen tog illa vid sig och sådär? Ja.
Jo.
Han var så liten som en crybaby där.
Jag såg hans Min sanning-program. Han fick ju göra
just det.
Min sanning i SVT. Det var precis efter det där.
Ja.
Men han verkar glad igen.
Ja, ni kom inte in på det jobbiga. Det var inte en sån...
Det kändes alltså, som att det inte var rätt forum.
Nej.
Vi pratade om...
Vad gör du nu för tid?
Nej, vi pratade om allt möjligt. Vi pratade liksom om vilka böcker man läser och vilka barn man har och hur man... Men allt möjligt. Jag frågade lite om han sover gott och man brukar drömma mycket.
Jaha, allt möjligt. Ja, just det.
Det var inget svårt liksom.
Frågade han dig saker också?
Ja. Han frågade mig hur länge jag hade varit gift. Hur det är. Det är den vanligaste frågan som jag får av människor som kommer från en helt annan värld än jag. Hur är det att driva en sån där liten teater?
Ja, just det. Ja.
Hur går det till egentligen? Bla bla. Sådär.
Var det någon som liksom tog kontakt med dig som liksom så här limmade på dig lite grann?
Och ville vara med mig?
Ja.
Ja. En journalist, en nöjesjournalist som heter Daniel Nylén tror jag.
Ja.
Han är väl på Aftonbladet?
Han har jobbat på Aftonbladet.
Mm.
Men nu är det någon sån där Hänt eller Svensk Damtidning.
Ja.
Jo, ska vi se. Nu måste vi Han har ju skrivit Linda Rosing-biografin.
Ja, just det!
Inför bröllopet mellan prinsessa Madeleine och Christopher O'Neill gav han ut boken Prinsessa Madeleine. En biografi. Där prinsessa Madeleine analyseras ur flera perspektiv. Ja, han är ju en sån kungaexpert. Ja, men det är så kul. Han ser dig och så börjar känna det vill jag vara.
Han tyckte det var så fabulous.
Här är någon riktig fab också. Det är en fab.
Han tyckte det var så här oj, det sprudlar. Det kommer roliga historier. Nej, det menar du inte. Så, va?
Ja.
Nej, jag dör. Nu dör jag på fläcken. Jag pallar inte mer. Har du någon mer historia? Ha! Nej, men Putte, jag har hittat en ny kompis. Martina här, hon är så rolig. Du, säg det där igen. Det där som du berättade om det där med elefanten. Nej, alltså, nej. Jag dör en gång till. Det här är för mycket. Jag måste ha mitt look. Så var han.
Ja.
Och det är alltid
var roligt.
Trevligt liksom.
Nej, men alltså, det här är ju räddningen. Nu, av det här du säger, så sluter jag mig till att grabben är bög.
Mm.
Och
bögar är räddningar på väldigt många tillställningar. Låt mig
man måste hitta och lokalisera närmaste bög.
Det måste man. Man sätter på sin gaydar och så bara ding, 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 ding. Hugger man.
Och sen men, får man ha det trevligt och bra resten av kvällen.
Så funkar det.
Ja.
Jo, ja, det är trygghet. Ja, men tack så mycket för kaffet, Littorin och sådär, va? Men nej, när det gäller det där skojiga sen, resten av kvällen grejen.
Om man bara vill skratta och...
Ja, om man vill bara liksom lite lättsam, rolig kväll, bli på gott humör, glömma sina bekymmer,
glömma lite, glöm bort alla sorger och besvär.
Då är det bara glad och nöjd.
Ja,
typ, vet du vad.
Mm. Exakt, då
en
är det bara
björn känns ju
ingen glad om det inte är en sån björn som läderbögarna kallar sig för. En sån björn,
en sån. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Vad härligt att höra.
Ja.
Är det slut nu?
Nej, jag vet inte. Har
på spröllöppet.
Skvallret. Nej, men... Sen var det ju det att sen... Vi höll på och dansade och gaggade. Och Johan Rabeus och jag gaggade väldigt mycket.
Ja.
Om ditt och datt och Camilla Thulin... Också i viss mån liksom.
Som hade Camilla designat hade... den här brudklänningen. Med ett dekoltage som heter duga.
Det var så vackert.
Camilla är ju väldigt vackert. Bra på bröst om man säger så.
Ja, det är lite hennes nisch.
Hon älskar bröst.
Mm.
Ja. Mm. Jätteroligt. Man är inne där och liksom provar kläder hos Camilla Thulin. Mm. Även om hon inte är där så svävar hennes bröstintresserade ande över alltihopa.
Ja, då kommer
de här som hjälper den, kommer liksom stoppar in handen innanför. Förlåt. Så här skulle Camilla göra. Och drar lite BH-bandet så här uppåt lite. Så.
Är det sant?
Ja, upp.
För att kolla hur man ska kunna liksom...
Nej, men för att det måste liksom upp lite för att passa i de här kläderna.
Just det, för att de är ju på chattkläder liksom.
Ja, precis. Mm. Och de här BH-arna som jag går omkring med är ju mer av någon slags sport-BH-typ. Så det var... Nej, ja. Så här brukar Camilla göra.
Ja, men de ska upp. Ja. Men grejen är att de med Nickas rattar är ju liksom som gjorda för Camilla Thulin. Det är ju Camillas drömrattar.
Ja, alltså det var ju... Ja.
Det är mycket att jobba med.
Nej, men alltså... The sky is the limit.
Ja. Mm. Och helt äkta rattar dessutom. De har alltid haft såna där fantastiska rattar.
Mm, mm, mm.
Så att det är ju verkligen
härligt med någon som liksom är med på samarbetar kring det.
Ja. Så. Och de är ju överhuvudtaget extremt vacker.
Ja. Ja, men i alla fall. Ja. Så att, jag vet inte om jag har mjölkat allt som går att mjölka ur det här. Men det finns ett litet spår som man skulle kunna spinna vidare på. Och det är det här hur man till mötes går en kortare man.
Ja, men du som har livslång erfarenhet av det, vad vill du liksom dela med dig av?
Jag tänker på hur det var när jag arbetade på Radio Värmland. Och jag hade en chef som var väldigt kort i rocken.
Oj!
Ja.
Fick det konsekvenser?
Nej, alltså... Vad sjutton hette han? Han hette Rodiner, tror jag han hette, eller något liknande. Hur som helst. Alltså, chefen för Radio Värmland var väldigt kort i rocken. Men det var han som rekryterade mig med öppna ögon, så att säga. Så det, för honom spelade det uppenbarligen
ingen roll. Han visste att du var lång.
Visste vad han gjorde.
Ja. Annars kunde han ju letat efter en... Det finns ju i kontaktannonser finns det ju knappast i jobbannonser.
Nej, kan...
Men att vissa män vill inte ha en kvinna som är längre än 1,60 eller 1,70. Men inte i jobbannonser. Nej, men i alla fall, han visste vad han gjorde.
Han visste vad han gjorde. Jag fick jobbet trots att jag inte hade körkort, vilket var liksom egentligen ett krav.
Så att han var ju uppenbarligen...
Intressant.
Ja.
Då måste du ha gjort intryck.
Jag måste ha gjort
på någon
det.
Intervju eller sådär.
Ja. Och sen när jag började där då...
Med honom då, han som heter Bengt, var det inga problem. Han som var med jobbet. Men sen var det ju den här Anders Rodin.
Ja.
Där kände jag lite grann. Eller jag vet inte. Känselspröten bara liksom fladdrar.
Mm.
Jag kände bara att det här är lite jobbigt för honom.
Det är en Achilles. Det var en Achilles.
Ja, det var nog det.
Mm. Men vad gör man då?
Nej, men alltså, så fort han närmade sig och jag märkte att nu vill han prata med mig, då slog jag ju mig ner på första bästa bord.
Mm.
Så att säga. Alltså, oj, hoppsar jag.
Du bara jag satte dig lite oförhappandes.
Helt apropå blev jag lite sugen på att sitta ner. Vilket naturligtvis han genomskådade på en gång. Men det, så där håller man på.
Och, men kommenterade inte. Men båda visste att båda visste vad som pågick.
Att nu är vi i ögonhöjd med varandra. Jag sitter ner på ett bord och du står bredvid. Och vi är ändå i ögonhöjd, om man säger så.
Men får jag fråga dig en sak då? Var det så med dig att du började... Alltså var du längst i klassen på högstadiet redan?
Ja, just det. Precis. Det
du har alltid varit längre än de andra.
Ja, det har jag nog. Ja, ja.
Så du var längre än killarna liksom?
Ja, jag var väl kanske var i samma längd som någon. Var jag i samma längd som magister. Sen först i gymnasiet, sista liksom året på gymnasiet, då började killarna i kapp.
Just det.
Ja.
För det är ju en del män som är längre än du är. Liksom. Det är ju, finns ju en del.
Ja. Och kvinnor.
Och kvinnor finns också. Men nej, men har det funnits något positivt också med det där? Att vara lång?
Ja, det positiva är att jag har fått ansvar.
Mm.
Alltså jag har betraktats som en vuxen, en kompetent person på grund av min längd. Ah, hon ser ut som en...
Det får ju med
som
sig.
En man lite.
Ja, men det får ju med sig vissa kvaliteter, tänker jag.
Ja, men hon är lång. Jag är lika med, lite grann som en man.
Alltså
hon
statistiskt sett så har ju långa lättare att få jobb.
Ja.
Både män och kvinnor. Statistiskt.
Ja, just det.
Sen är det klart att man kan vara lång.
Det är därför det går så dåligt. Man får aldrig det där jobbet. Statsminister.
Alltså jag tror faktiskt. Jag vet inte, men jag tror. Det är imponerande på ett sätt att han har lyckats bli partiledare.
Det var fantastiskt. Visst var det det?
Det var skitgott.
Alltså. Ja. Det var nästan... Top notch. Alltså.
Nästan top notch.
Kan jag få den där? Jaha, där är den här meny. Vad är det här menylappen?
Det är meny för kvällen.
Jaha, men jag kan få tillbaka lunchmenyn. Jag ska börja läsa på den.
Ja. Nej, men det är ju duktigt att liksom ha blivit partiledare för Moderaterna trots att man är längdmässigt utmanad.
Ja.
Nej, men det jag undrar är egentligen hur korta män bäst kompenserar för det, eller oftast kompenserar. Man har ju den bittre som vi redan har talat om. Han den där som blev irriterad för att jag trodde att jag såg Laila Freivalds.
Ja.
Som jag pratat om för länge sedan.
Ja, men gud, hur ska lyssnarna komma ihåg det då?
Nej, men det var ju lyssnarna, det var när jag berättade det för några avsnitt sen att jag satt i samspråk med en... Nu tittar jag på mikrofonen för att jag inte riktar mig till lyssnarna.
Ja, de är där inne.
Hallå.
Jo, lyssnarna, nej men... Nej, men jag satt bara på en fest med en man som var påfallande kort och lyssnade på någonting som han berättade. Och så förflyttade jag min blick i några sekunder bort från honom bara för att jag tyckte mig se Laila Freivalds. Varpå han exploderade känslomässigt. Han skrek ju inte eller så, men jag såg att det var en vulkan inom honom. Och han sa, det här skulle aldrig hända en lång man. Jo, sa jag, även om du var 2,5 meter skulle jag ju titta om jag trodde att jag såg Laila Freivalds.
Ja.
Nej, det gick inte att få ur honom det där. Så att det är ju den bitter paranoiken.
Ja.
Sen finns det ju liksom sådana som blir aggressiva, så Napoleon-komplex klassiken.
Just det.
Det finns ju faktiskt.
Ja. Det var kanske det jag luktade mig till på redaktionen på Radio Värmland. Vill du dricka kaffe?
Jättegärna en kopp kaffe om du har.
Vanlig kaffe.
Vanlig.
Ja. Sen kan vi ta något annat eller? Eller vad ville du fråga? Ja, du tänkte.
Ja. Det var det.
Det var det. Jag vill inte ha kaffe. Nej.
Nej, men... ja, det kanske var det du vädrade där, ja.
Ja, en aggression. Det var kanske det. Ja, någonting som är...
Som var uppdämd.
Ja, ja.
Ja,
men för att det finns ju exempel från den klassiska musikvärlden. Alltså, därför finns det faktiskt
inte ganska ofta kopplat.
Jo, det är intressant.
Men alltså, hur kommer det sig då? Så det är inte inbildning? För jag tycker ibland så här, när jag är på konsert eller något, vilket inte var så himla länge sedan ändå.
Nej.
Fan,
den där egentligen... pulten som de stiger upp på, det är ju en välsignelse alltså.
Ja, men då syns de i alla fall liksom, de måste ju synas för de som synas. För orkestern.
Ja. Men det är inte alla som stiger ner sen när det är dags för applådtack.
De står kvar där uppe, för då reser sig ju orkestern.
Ja, reser, inte bara orkestern utan kanske den kvinnliga solisten som mäter 1,85 i strumplästen.
Och då ska de stå bredvid varandra. Ja. Liksom.
Men det är inte alla, många har tillräckligt självförtroende. Men det finns också en sån... mytologi kanske, men ja, så kanske det stämmer kring de här dirigenterna, att de överkompenserar, alltså de har besvär med sitt ego och att de får utlopp för det framför en orkester, alltså att få domdera.
Ja, för där är de ju i total kontroll.
Ja.
I alla fall de som är bra.
Ja.
De är ju sån kontroll så de behöver nästan bara kasta ett litet getöga. Ja, så reagerar vilken musiker som helst.
Ja, och de har en visst spelrum för att liksom släppa fram det här demoniska och kanske inte helt fullt trevliga. Liksom. Så.
Nej, för att det är ju också vad jag har förstått, det lilla, du vet ju mycket mer om det där än jag, men jag har en känsla av att i den där klassisk musikvärlden så är hierarkin på typ samma nivå som i klassiska balettvärld. Alltså att det verkligen är hierarkiskt.
Det var en kaffe med mjölk.
Ja, tack snälla.
Så tog jag med varsin kokostopp också.
Oj, men då måste jag ha lite kaffe.
Lite kaffe.
Ja, det måste jag. Nej, det var svart. Ja.
Men liksom en mer formell hierarki än den som är på teatern.
Kom med en kokostopp. Ja, det var sant. Nej, men det är säkert. Jo. Jag tror i och för sig ballett, dansvärlden är nog den mest hierar. Ja. Det är otroligt strikt. Alltså mellan kåren, premiärdansörerna. Alltså där, jag tror nästan att det är
allra
värst. Men det är besläktat.
Ja. Men har jag berättat för dig eller er om... när min dotter Hilda en kort period, när hon gick på dagis, ville prova klassisk ballett.
Mm-hmm.
Och fick det tillsammans med en dagiskompis.
Mm.
Och då var det någon sån här privat danskurs liksom som fanns i Vällingby.
Mm.
Så vi gick dit så här, både Hilda och hennes kompis var vanliga liksom busiga barn.
Mm.
Men kanske ännu lite busigare än de andra på kursen.
Mm.
Men det var för dagisbarn.
Mm.
Och den här kvinnan som då hade kursen, hon var polska tror jag.
Mm.
Gammal dansare. Och hon kanske inte var som gjord för att undervisa dagisbarn. För att det blev liksom så här. Jag fick en chock, men det var så här. Vem är den vackraste svanen? Och så barnen skulle liksom trippa runt och så. Vem är vackrast? Vem är finast? Det är förbjudet i Sverige. Att be barn och jämföra sig med varandra vem som är finast och vackra. Det får man inte göra. Och sen, men det allra värsta var så här. En liten flicka. På sin höjd 3 år. Började gråta för någonting. Liksom hon ramlade eller vad det var. Så började gråta. Och då så säger denna kvinna så här. Om du vill gråta, du får gråta tyst. För här inne vi dansar. De andra... eleverna vill lära sig dansa ballett. Då inte du kan sitta och gråta. Och faktiskt, den här lilla tjejen då, som hon blev ju helt tyst. Hon hade aldrig varit med om något sånt. Så hon bara tittade och så tårarna rann liksom fortfarande. Men rösten tystnade helt och så tittade hon bara. Med sån där öppen liten barnmun liksom. Vad är det här? Och Hilda
var ju inte, man kunde inte göra det så med Hilda.
Hon blev inte ens mer ledsen, hon blev bara lite
hon blev bara förbannad.
Ja, eller
för sur.
Men jag menar,
ja, den där lilla. Ja, men hon förstod inte vad som hände. Nej. Utan hon var bara totalt paff. Och blev därför tyst på fläcken. Det var sånt här händer. Ja. Och Hilda och hennes kompis Ingrid då, de var ju dansfrökens hatobjekt, för de var olydigast av alla.
Ja, ja.
De sprang åt fel håll och skrattade och liksom ja. Dansade som de ville. Och det hjälpte inte att skälla på dem ens, för de bara, men hallå, vi dansar, tyst, vi dansar. På vårt sätt. Så den där fröken bara, det är väldigt olämpligt. Och så till slut så sa Hilda och Ingrid så här, nej men nu är vi trötta på ballettkursen, nu vill vi testa något annat istället i simhallen. Så då så sa jag det till balettfröken att nu, jag betalar gärna för liksom hela terminen, men Hilda och Ingrid kommer tillbaka.
Nej.
Varpå hon ger mig en lapp, en reklamlapp, och säger, rekommendera gärna min kurs till andra. Okej. Det kan ni absolut göra, men det kanske ska vara några som vill ha hjälp med liksom... Det är grejen är att för denna danslärare så hon gjorde nog bara som hennes danslärare hade gjort.
Ja.
Det är så man gör liksom. Men det
hon
blev...
Kanske, du vet, hon kanske hade varit sen. Hon har dansat i ballettkåren i, inte vet jag, Warszawa eller någonstans.
Säkert alltså, gammalt proffs.
Ja, och så flyttat till Sverige och hennes man är hantverkare. Vad fan ska jag göra här nu då? Ja men bra.
Dans är blodigt allvar. Du kommer ingenstans om du sitter gråta. Men det är ännu värre. Vet du, jag har sett video. För att, jag kommer inte ihåg hur det blev. Det var en ren slumpa. Men jag såg något YouTube-klipp där det var kinesiska barn som skulle bli gymnaster.
Mm.
Elitgymnaster.
Ja.
Och det var ännu värre. För då var det... liksom, det var... En liten flicka, typ 7 eller något.
Mm.
Och sen en vuxen människa som stod och bokstavligen hängde med hela sin tyngd på det här barnets ben. För att det skulle töjas ut.
Ja.
Och barnet alltså, skriker och gråter av smärta. Tortyr!
Mm. Mm.
Men man måste... Det är liksom bara självklart. Att
liksom
man kan ju inte vara stel.
Utåtvridningen måste vara
optimalt. Ja. Optimalt?
Ja.
Hur ska man annars kunna bli elitgymnast? Säger väl sig självt?
Nej, just det. Ja, men jag vet den här lilla akademin som är en slags plantskola för musikhögskolan och sådär. Där det går väldigt många barn.
Mm.
De har ju många så här, ryska lärare och så. De har ju en helt annan, de kör ju en helt annan grej där nere.
Inte det här alla är lika mycket värre, alla är lika duktiga, allt är lika... Nej, vem är den vackraste svanen?
Och grejen är, det funkar ju.
De blir ju skitduktiga säkert.
De blir ju.
Barnen.
De blir det.
För grejen är att det krävs säkert kadaverdisciplin.
Ja.
Alltså om man ska bli så där riktigt jävla duktig.
Ja. Ja.
Tyvärr.
Ja. Det är sens moral.
De har rätt. Fascisterna har rätt. Men har vi gjort fel som föräldrar tycker du? Borde vi ha liksom... På ett tidigt stadium har drillat våra barn i någonting så att de kunde bli rika sen och
ibland
åka på världsturné.
Ibland tänker jag att det verkar ju som att de, liksom, de som verkligen blir något här i samhället, det är ju folk som har fått, liksom, fått höra att de aldrig duger och så vidare.
Alltså, sådana som har blivit psykiskt misshandlade.
Ja, just det. Precis.
Ja.
Ja.
De, för de bara, kommer jättelångt i samhället.
Jag ska bli bäst. Liksom.
Det är revanschen.
Medan vi föräldrar som bara har älskat varenda liten ful teckning som de har
skapat. Jag har allvar kvar nästan alla.
Ja, gud
sträckgubbarna.
Bara nej.
Åh, titta, det var det finaste. Det kanske faktiskt är en jätteful, helt ordinär teckning. Som en apa skulle kunna göra. Ja, och betyder inte alls någonting för barnet egentligen. Vi bara... Det är klart att det går åt helvete. Det är klart att våra barn kommer att sitta liksom, bo hemma hos oss och sitta och spela World of Warcraft resten av sina liv. Tills de planterar en bomb någonstans. Vi har förstört livet för våra barn.
Ja, härligt att höra.
Ja,
men
för oss båda.
Ja.
Det får avrunda detta avsnitt.
Men först vill jag bara fråga dig.
Vi har förstört livet för våra barn. Ja, vad vill du fråga? Hur många getingar får min mat?
Ja, du åt alltså kycklingfilé med dinkelsallad, dragon velouté, och rostade rotsaker.
Har vi ett jämförande betygssystem där vi, och jämför vi i så fall med tidigare lunch med Montelius lunch eller allt vi har ätit i hela världen?
Jag tycker det bygger på stundens ingivelse.
I så fall skulle jag vilja säga 4 väldigt potenta getingar.
Mm. Bra. Och vad jag åt då var, jag hoppade lite över skacklarna här och åt.
Ja, jag behöver lägga ut notan på, vi behöver
också kasta. Ja, visst.
Vi håller på och berömmer er mat.
Vi håller på och berömmer.
Ja, vad trevligt, vad är det för podd?
Det är
Expressen heter... Kultur. Lunch med Montelius.
Lunch med Montelius, den släpps på fredag.
Ja, men du får ta liksom.
Ja. Det kan ni göra, för ni kommer få bra betyg. Where I first and second but first met you, not me but you. With your eyes, not your eyes so blue, not green but blue. Dressed in Gingham, 2 not 3 but 2. It was there I knew, not forgot but knew, that you loved, not hated but loved me true, not false but true. You were 16, not 17 but 16.